tror jag det var. Och mamma dog 1925. Och då hade jag ju 2 år kvar. Och jag måste ju inackorderas någonstans. Min moster Hildur på Sofia systern i Stockholm. Hon rådgjorde med morbror Gunnar som är läkare i Kiruna. Och de kontaktade en tant Anna Lundgren i Östermalm. Berättade jag om henne sist. Ja. Och då fick jag 100 kronor i månaden varav, så att jag skulle kunna betala Elin akkordering. Och då kom jag till 2 fröknar på Kryggårdsgatan. Och de, det var ett ganska lustigt hem där. Man kom in genom en port så, mellan 2 gatuhus. Och sen gick man genom trädgården rakt fram. Så låg deras lilla hus som de ägde det där. Och de var... De tillhörde Lutherska missionskyrkan, alltså Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Och då kom jag in i kretsar som jag inte haft en aning om existerade. Då fick jag veta allt möjligt som var syndbelagt. Och eftersom jag har väldigt livlig fantasi så där, så blev jag många gånger skrämd. Jag minns särskilt en sån där resepredikant som for runt. Och hur han skrek och hur han gestikulerade när han talade om himlen och helvetet och om djävulen och sånt. Det var ganska otäckt. Men de var ju välmenande för all del, de där systrarna.
Kostade det så mycket som 100 kronor i månaden redan då för Helena?
Nej, det kostade inte alls. Men jag fick 100 kronor. Det skulle vara till dels helinackordering och dels till mina skolböcker och dels till mina kläder. Allt.
Jaha.
Mm. Så då förstår du att det var billigt att bo där.
Du, tyckte du inte om att vara ute tillsammans med kamrater?
Jo, det tyckte jag var väldigt roligt. Jag hade en klasskamrat, Astrid Danielsson, som senare blev anställd vid posten. Hon och jag hade väldigt mycket roligt ihop. Jag kom hem till henne och hon kom hem till oss. Och vi diskuterade lärarinnorna och vi var på Gröngarnsskog och plockade backsippor och gick till fröken Lundell med dem där. Och så kivades vi när vi gick ner för trapporna, vem hon hade tittat mest på. Och sedan så kunde jag en hel del skillingtryck. Så jag vet när vi åkte till Stockholm en gång på en skolresa så sjöng jag där för kamraterna och de tyckte att det var skojigt. Och mina uppsatser blev nästan alltid upplästa. Jag kände mig inte på något sätt. Det är klart att jag var ju fattig och hade sämre kläder än de flesta av dem. Men därför att det gick relativt bra för mig i skolan. Utom i matematik, det fick jag ju bara B eller B om.
Hade ni naturvetenskapliga ämnen?
Jo visst, vi hade biologi och så hade vi kemi. Jaha. Och det var den som jag hade i matematik sista åren, 6, 7, 8, fröken Olsson. Hon hade också kemi, så vi var där uppe på realskolan i kemisalen och läste kemi. Och så fysik. Men matte, fysik och kemi, det är väldigt främmande för mig. Jag vet att jag har resonerat med min måg som är civilingenjör på ASEA. Och han tycker ju att matematik är ju det absolut finaste ämnet i världen. Åh, matematik är så. Och jag som är uppfödd med dikter och sådär, jag tycker ju att det finns ingenting så underbart som att vila ut i en dikt. Mm. Då kan man äntligen få lite mod och fortsätta att leva.
Mm. Förekom det skoldanser och sådana där
saker? Ja, vi hade... Det var en... dansskolan, så vi, de dansade. Och det blev precis när jag kom dit till Fröknar Nystedt. Så att det var ju syndigt, så det kunde jag inte vara med på. Men jag dansade ju hemma på Svartsjöland, fast när jag var så ung, 12. Så gick vi till dansbanan där och mamma lärde mig föra på hambo i köket. Och mamma hade varit en riktigt liten dansstocka när hon var liten, trots att hon var kyrkodotter. Det var inte syndbelagt att dansa i prästgården. Pappa lärde sig dansa utan mamma. Han dansade inte nog vidare bra, men jag menar, det var i alla fall en prästdotter som lärde honom att dansa. Och där på den där dansbanan på Svartsjölandet, dit kom ju alla sommargäster. Det var ju så väldigt mycket sommargäster, turister från Stockholm. Och det var så korrekt och fint där. Och man stod upp och jag dansade med några kamrater. Och sedan jag gick på seminariet, så för att tjäna lite pengar på somrarna, så var jag på Väddö på Barnens ö. Och där ordnade man ju så att man kunde komma in på någon dansbana och dansa. Dansen var det roligaste jag visste. När vi bodde i Södertälje, så var min äldsta syster, som är 3 år yngre än jag, hon var medlem i IOGT. Och de hade ju tillställningar. Och Maja, min syster, var väldigt intresserad av teater, så att de hade ju som teaterföreställningar och så att dans efteråt, och då kom jag med där också.
Men de här flickskoleeleverna, umgicks de någonting med andra ungdomar utanför flickskolan?
Ja, du förstår, saken var den att i realskolan där gick det ju pojkar, var enbart pojkar, och de var ju så unga. Så de, när de sen skulle fortsätta ta studenten, så flyttade de över till Uppsala. Och vi flickorna, vi var äldre då, det fanns ju inte några pojkar och är tillsammans med så där dansa med vart. De flyttade ju då. Sen fanns det ett ställe ute vid Bredsand utanför Enköping, där det var ett pensionat där det var dans också. Men överhuvudtaget var vi ganska oskuldsfulla. Det var kanske 2 stycken i klassen som gick ut med pojkar, och det var väldigt märkvärdigt. Men vi andra var inte så där. Vi var sent utvecklade, förstår du? Jag var väl inte förrän 18 år förrän jag blev kysst av en grabb.
De där som hade pojksällskap, vad var det för pojkar de sällskapade med?
Ja, säg det. Det var väl kanske... Ja, jag vet inte.
Nej.
Det var väl någon från realskolan kanske som hade blivit kvarsittare och som inte hade fortsatt i studenterna. Och sen de som hade stora våningar och sådär, de hade väl dans hemma, familjedans. Men överhuvudtaget var det så, en utav oss, hon fortsatte i Lundelska, det hette Skrapan på den tiden. Och hon talade om sen, hon hade ju 8 klasser, att franskan behövde jag ju aldrig titta på. För att det kunde jag ju så bra. Men pojkar var liksom, många av oss hade en liten, ursäkta att jag säger det, men en liten fraktfull attityd till pojkar. Vi tyckte att de begrep ju inte mycket, de hade ju bara sina intressen som att sparka boll och så kunde de räkna och sådär. Men jag menar, vi kunde lyfta oss till högre rymder, vi tyckte ju om dikter och vi kunde diskutera och sådär. Det pojkar, De var så omogna i den där stilen. Så kände vi oss. Många av oss kände så, förstår du. Du tycker naturligtvis att det låter lustigt. Men
det där är nog ganska vanligt, men, tror jag.
Tror du det?
Ja. Fanns det föreningar på skolan av något slag?
Ja, fanns det föreningar? Jo, SSU.
Vad är det?
Det är Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund.
Jaha.
Och då samlades vi i aulan, eller de som var med där, det var föredrag där. Och, det var ju många som gick dit därför att det var ju krabbar där också.
Inga religiösa föreningar eller?
Kommer jag inte ihåg.
Nej. Att de här inakorderingstantarna hade så mycket att säga till om vad du fick göra och inte göra. Det var inte med dina föräldrar som bestämde det istället.
För det första så var de, det var hemskt billigt för mig att bo hos dem.
Ja.
Så att jag fick ju vara oerhört tacksam att bo där. Och sen var de väldigt snälla och så att jag var skyddad alltså där.
Ja.
Och sen för det andra så levde inte min mor.
Nej,
och pappa kunde man ju inte, fick man ju vara väldigt försiktig när man skrev till det. En gång skrev jag så här, jag har haft så mycket att göra. Först var det söndagsskola på morgonen och sen har jag gjort det och det och det. Och så hade jag 5 läxor och en där stil. Och pappa skrev till bara, söndagsskola? Ska typ undervisa i söndagsskola? Det behöver du inte alls göra i den där stilen. Och jag kunde ju inte säga nej när de tyckte att jag skulle. Så jag hade små... De minsta där söndagsskolan.
Tyckte du illa om det? Eller?
Nej, jag gick in i det där och jag kände mig ju som kristen. När man fick liksom Jesus morgon, middag, kväll, det var liksom i luften med innan, så kom man in i det hela. Men jag kände... Den kristendom som jag fick i skolan, den var frisk på något sätt. Det var något äkta över det. Det var ibland... Och sen var de ju så kolossalt okunniga. När jag berättade för den ena... Titta, här står det i min kristendomsbok så här att i London så lärde de sig religiösa texter och satte det till... slagdänger för att folk skulle... Ja, sa den ena talaren. Tänk att det ska stå så där är det inte alls. Men det var ju så. Jag reagerade väldigt för att det var dans och foxtrot melodier till de där religiösa sångerna. Därför att jag har den där rytmen i mig. Så att när jag hör det så ser jag faktiskt balletten som till exempel Ingen hinner fram till den eviga Rom. Mm. Då ser jag balettflickor sparkar upp med benen.
Mm.
Så jag tycker att det är fruktansvärt. Men då påpekade en prosten Lind här för mig när jag sa det där om dansmelodier. Ja, men det finns ju bland andra psalmer också. Bered en väg för Herren. Går i valstaxan. Det hade jag aldrig tänkt på, men det gör det ju. Ja, har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Bered en väg för Herren. Berg sjunk. Det kan man dansa efter.
Det går alldeles utmärkt.
Ja. Mm.
Jaha. De arbetade förstås, de här fröknarna som du...
Ja, de var inte farmaceuter utan apoteksbiträden.
Ja, visst, ja. Mm. Så var det, ja.
Och den ena, nu ska jag berätta en liten historia om henne, den yngsta av dem. Hon, det var ju nattvak på apoteket. Och apotekarfrun kom på sin man i någon intim situation med denna Magda Nystedt. Och hon blev avkopplad ifrån, hon fick sluta. Och just i det sammanhanget att hon fick sluta så kom jag att fråga Nanne Nystedt om jag kunde få bo hos henne. Och kyrkoherden där, Ljungberg, vars dotter Blenda Ljungberg gick en klass över mig. Han tog sig an Magda och hon for hit till Uppsala och hade skolhushåll här. Helge Ljungberg, kanske du har hört talas om. Och en utav dem blev biskop. En Ljungberg blev biskop i Stockholm. Stockholms första biskop. Men det var en Ljungberg, jag vet inte om han heter Helge, men som tillhörde Upplands nation som Gunnar också. Han var alkoholiserad och de fick leta efter honom ibland. Och just därför att hålla tummar på honom, förstår du, så anställde kyrkoherde Ljungberg Magda Nystedt som föreståndare för ett skolhem för de där barnen.
Jaha.
Blenda Ljungberg bland annat. Ja, Blenda Ljungberg har du hört talas om.
Ja, visst. Hon är politiker och så.
Hon, jag vet inte om hon är död nu, men hon gick i klassen över mig. Men hon tog ju studenten och fortsatte på universitetet sen.
Ska vi ta och fortsätta med doktor Westerlund lite?
Ja, ja det, jag tycker det är så hemskt roligt att jag har varit in i ett sjukhem och fått se de här, i regel var ju kvinnor, som älskade honom och de pratade om honom. Och jag fick veta så mycket, jag fick veta då, han hade ju... Bland annat, som jag läste i Stina Palmers bok, så hade han läst i Paris en hel del. Och han hade studerat neurologi väldigt ingående. Och han hade varit regimentsläkare, så han hade ju ett väldigt brett register. Mm. Hans hus låg bakom stadshotellet och med trädgård där. Och... det kanske jag har berättat att på hans födelsedagar så samlades vi flickskolans kör nere i trädgården och han kom ut i rullstol på balkongen. Men han var ju en särdeles människa. Han koncentrerade sig att bota folk individuellt. Det var en, det berättas om en affärsman från Stockholm som kom dit med sin dotter och han sa det till doktorn att jag ger er vad som helst om ni gör min dotter frisk. Jaha, sa doktorn, då får ni resa hem så får hon vara kvar här i Enköping. Ja. Och hon fick ju komma till ett sjukhem och sedan så sa han åt henne att nu får ni ta plats på stadshotellet och diska i köket. Och hon tyckte ju att det var ju väldigt besvärligt. Hon var naturligtvis väldigt bortskämd och sådär. Men hon fick ju gå upp tidigt på morgnarna och passade och diskade. Och efter 2 månader så var hon fullständigt bra i nerver. Så bra, åt bra, var fullständigt frisk. Och så kommer denna grosshandlare till doktor Westerlund och ska hämta henne. Och så frågade så sa han, jaha, sa doktorn då. Och det blir 1000 kronor. Så han, ja men ni har ju inte hjälpt henne, ni har ju inte gett henne, doktorn har inte gett henne medicin allting. Ja men en gentleman ska stå vid sitt ord, så ni har ju sagt att jag skulle, ja sen då klagar han sig, jag har inte så mycket pengar på mig. Det gör ingenting, allting kan skriva ut en revers. En gentleman ska stå vid sitt ord, så han måste lämna en revers på 1000 kronor och... när Westerlund fick den reversen så skrev han direkt då till något välgörande ändamål.
Är detta en historia som du hörde berättas?
Detta är en historia som står i Stina Palmborgs bok. Jaha. Men jag kan en annan historia. Min farmor hade en svägerska i Växjö som hade väldigt ont i magen. Hon hade sökt läkare och inte blivit hjälpt. Och nästa gång när farmor besökte doktor Westerlund, som hon gjorde regelbundet, så säger hon till doktor Westerlund att jag har en svägerska som har så ont i magen och undrar om doktorn ville hjälpa henne. Varpå doktorn hade sagt så här: menar fru Dahlqvist att jag ska skriva ut medicin till en patient som jag inte har sett? Ja, sa farmor, det menar jag. Och då tyckte han var så lustigt så han skrev ut ett recept. Farmor skickade ner det till Växjö och hennes svägerska gick till apoteket och fick medicin och hon blev bra, men hon tyckte att hon ville ha en omgång till, så hon gick till en läkare för att få det där receptet förnyat. Och det finns ju någonting som heter jalousie du métier, som du vet, så att den där läkaren, han sa: nej, jag skriver inte på det här receptet. Det här receptet är ju som, det är som en veterinär skriver ut till kor och hästar. Ja, men jag har ju blivit bra av den här hästmedicinen. Så. Mm. Det fanns ju otroligt många historier om hur han... Under första världskriget till exempel, när han for alltid i en Langdo, heter det väl, med en kusk bakom sig. Och så satt han med väldigt rak rygg med en stor cigarr. Och det har jag sett och där på kullerstenar. Man såg ju honom när han kom där på Enköpings små gator.
Du såg honom åka?
Ja, då, oh ja, det gjorde jag.
Men och, själv sökte du honom aldrig?
Nej. Vi hade en skolläkare, Floderus. Det var väldigt lustigt. Ska jag berätta om det? Jo, då fick man klä av sig i linne. Man hade bara linnet på sig. Linne, ja. Förstår du? Ja. Det vet du vad ett linne är.
Ja.
Ja, och i alla fall, istället för att lyssna så här, då la han sin bröst in till oss. Det hårigt bröst här. Då gick vi där och han... Och är du frisk? Frågade han. Ja, sa man. Ja, det var en bra... Och så tog han nästan.
Han använde inte stetoskop utan han la örat direkt.
Ja, det var ju trevligare för honom, unga flickor.
Jag undrar hur mycket han hörde på det sättet.
Ja, det kan man undra. I alla fall så... Vad var det jag skulle säga om Dr. Westerlund nu? Han var så älskad sen när han dog. Då var det en kolossal begravning. Nathan Söderblom kom dit och begravde honom. Och det var ju folk från när och fjärran. Enköpingsdoktorn. Det var ju människor som kom från Australien, från Amerika, från Afrika. Över hela världen kom de dit. Till och med en son till Leo Tolstoy kom dit och förälskade sig i hans ena dotter. Och stannade kvar här. Och det är ju Tolstoy här på Halmby Boda som du vet. Och Dr. Westerlund var över till Ryssland och kurerade sin dotters svärfar. Han gjorde ju inte bara folk bra i Enköping utan det var han som förstod att Jämtlandsluften var så bra för de som hade dåliga lungor och dåliga luftrör. Så jag minns när vi hade en skidkurs på seminariet när jag gick i trean där upp där i Storlien, så var det en stort porträtt av Dr. Westerlund på hotellet. Storliens hotell.
Jag sen åkte från flickskolan? Och
nej, inte flickskolan. Inte. Nej, men på seminariet. En folksklärarinna ska ju kunna allting. Hon ska till och med kunna slalom. Hon ska kunna åka skidor. Hon ska kunna göra en dagövning i gymnastik. Hon ska lära dem sjunga. Och sen ska hon kunna läsa, räkna och skriva. Och till och med den hydrauliska pumpen. Heter det inte så?
Hydraul? Ja, det känner jag igen.
Ja, usch ja. Men mina bröder, när pappa gifte om sig, gifte han sig med en kusin som var förmögen. Hon hade, hon var intresserad av socialt arbete och det var bara för att hon hade varit anställd som kvinnlig föreståndare för kvinnofängelset i Landskrona. Ja. För det var ju kvinnliga fångar där. Och sedan så hade hon varit över i England. Hon talade engelska bra i Afrika. Hon tyckte inte om fotboll annat än afrikansk fotboll. För det var ju så underbart mellan svarta och vita. Så har hon varit i Amerika och där lärde hon sig spela bridge utan nunnor bland annat. Så hon... och hennes syskon och hennes... far och så där, de var ju bildade människor. Hennes far var geodet, om du vet vad det är för någonting. Aurel hette hon. Sen gifte hon sig med en fildoktor Visen. Och äktenskapet var det bara ett halvår, så dog han för han fick en tumör på hjärnan. Och sen var hon mycket i Birkagården och Emilia Fågelqvist och hela den där baletten. Så hon tyckte att hon sänkte sig när hon då köpte en gård och pappa brukade den. Det var fruktansvärt att plötsligt inte ha något hem, utan man försökte på alla sätt att smita undan så man slapp vara hemma, och jularna var fruktansvärda, julafton. Man fick alltid veta att hon hade dragit upp oss ifrån dyn. Och mig tyckte hon speciellt illa om. För hon hade gått igenom Ateneum. Alltså det var smusk där inne. Så hon hade varit i de förberedande klasserna i Almqvistska skolan. Mm. Hon kände Signe Almqvist, var hon god vän med, som var dotter till den som hade startat Almqvistska skolan. Och det var ju en mycket förnämlig skola, där gick bland annat Lennart Bernadotte. Mm. Ja, det kanske du vet.
Nej.
Men Signe Almqvist som bodde på Lidingö eller Djursholm eller någonting, jag var över till henne, en gammal fröken, och hon hade ju aldrig genomskådat tante Ingrid, min styrmor, utan hon tyckte ju att hon var så snäll. Men det var ganska ruskigt. Men när hon då gifte sig med pappa, då hade pojkarna, mina bröder, precis slutat folkskolan. Så att då fick de realskoleexamen, blev flyttade till... Ska vi sluta?
Nej, vi kan fortsätta en minut till.
De började i realskolan i Enköping och fick samma... För då hade flickskolan avvecklats. Och min tysklärarinna Frielin fick mina bröder till klassföreståndarinna. Så de gick 4 år där och tog realen. Och efter det tog de plats lite för att meritera sig för att komma in på Tekniska skolan i Stockholm. Det finns en som heter Tekniska skolan i Stockholm och en som heter Stockholms tekniska institut. Och det är precis samma lärare. Men de var så lea på att kamraterna sa tvi, tvi, tvilling, för de var ju tvillingar. Jaha. De var så lea på att alltid de skulle vara tillsammans. Så att då händer ju ibland att en kamrat till dem mötte den ena och tyckte det var så konstigt att han inte hälsade, och då var det, ja, det var min bror, så de var så hemskt lika.
Mm.
Så den äldsta blev alltså ingenjör vid Thulinverken i Landskrona, och den andra var någonstans i Stockholm, va? Den var en villa ute i Huddinge. Båda två är döda i leukemi.
Mm. Ja, ska vi nöja oss med det för idag då,
och
så får jag tacka dig så mycket för att fint du har berättat.
Tycker du?
Ja.
Tycker du att det här var något intressant?
Jo, det var väldigt roligt att få den här initierade skildringen från min Köping och flickskolan och dina minnen av Dr. Westerlund.
Ja.
Du